innan det här samtalet så tänkte jag, Ida, försök nu att inte hamna i jungfrufödseln. Men det...
Jag tyckte det är bra. Vi ska ju inte ducka för en av de sakerna som är vi gärna duckar för.
Nej.
För att ja, de här olika tolkningarna finns.
Ja. Och här har vi uppenbarligen olika sätt att se på det, olika tankar och tolka det olika. Men vi bråkar inte för det.
Det är jätteviktigt att konflikten finns kring, kring den här berättelsen på ett positivt sätt. Så att vi samtalar, så att vi kommer, så att det når in.
Du lyssnar på Tolkning pågår. Idag är det jag, Ida Vreeland, som poddar tillsammans med, eller tolkar tillsammans med,
Jakob Olofsgård.
Och vi sitter här i Immanuelskyrkan i Jönköping, som är en kyrka i Ekumeniakyrkan. Du jobbar inte här just nu, men du har ändå viss anknytning till denna kyrka.
Oh ja, det är min kyrka. Har jobbat här som pastor och föreståndare i 8 år fram till i våras.
Mm.
Där jag nu tar en paus ifrån just jobbet i kyrkan.
Och vi ska podda och samtala kring fjärde söndagen i advent. Temat är Herrens moder, så det är Maria nu som står i fokus. Och vi samtalar om texten som är hämtad ur Lukas evangeliet. Vill du läsa den texten?
Mm. Ängeln sa till Maria: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son."
Mm. Denna läser vi ju, eller vi läser om Maria 2 gånger om året, vid bådelsedagen och nu fjärde advent. I ett tidigare poddavsnitt där en av mina kollegor, poddkollegor, hade pratat om den här texten, då ställde de sig frågan: vad ska vi med Maria till i kyrkan? Och jag tänkte, jag snor den frågan och frågar dig det. Vad ska vi med Maria till i kyrkan?
Det blir ju, vi som står i en luthersk tradition, blir nog lite utmanade av den tanken egentligen. Borde nog bli det. Hur lyfter vi fram Maria på det sättet som vi gör? Varför gör vi det? När det finns så mycket i den här traditionen om Maria att ta in. Det finns så många plan, så att vi behöver Maria mycket mer än vad vi tror.
Så 2 dagar egentligen räcker inte?
Absolut inte.
Tycker inte jag heller. Där håller jag fullständigt med. Men ändå så kommer hon ju lite så här i förbifarten. Jag kollar de andra evangelierna och Lukas är faktiskt den enda som tar upp henne, alltså att ängeln kommer till henne, och det är hennes berättelse vi får i, nu ska jag se så jag säger rätt, i om vi går till Matteus till exempel, då är det utifrån Josefs perspektiv vi får berättelsen, och ängeln kommer till Josef. Så det är ju bara i Lukas egentligen där hon får lite den rollen. Så det kanske inte är så konstigt om vi har...
Nej, men så Lukas kliver ju in för ett annat håll i hela sitt evangelium. Och det är intressant att han gör det som han gör det. Förklarande på ett helt annat sätt än de andra. Det här ger ett annat perspektiv än de andra.
Ja, och Lukas vill ju övertyga sina läsare att verkligen förstå att Jesus är frälsaren för alla människor. Och då blir ju på något sätt, tänker jag, den här berättelsen, alltså från krubban till graven till uppståndelsen, att hela den helheten är väldigt viktig där, medan de andra evangelierna då kanske mer tar fasta på alltså gärningarna i vuxen ålder.
Ja, och behöver Lukas behöver förklara judeperspektivet för greken. Och då kliver ur traditionen på ett annat sätt än att tala. Han talar till mer allmänmänskligt.
Mm.
Och då blir Maria mänsklig för honom. Och Maria blir en människa. Och då blir det inte det där ur Josefs perspektiv eller någon annans perspektiv, utan det blir ur människan Marias perspektiv.
Ja, och ändå så tycker jag att det perspektivet tappar, även om vi läser de här texterna, så tappar vi ändå det perspektivet, upplever jag många gånger, människan Maria. Det är på något sätt den här, den heliga Maria, Herrens moder, säger vi. Alltså vi bara sätter henne på en piedestal någonstans, något oåtkomligt, något, ett ideal som inte går att leva upp till.
Och varför gör vi det?
Ja.
För att, oj, nu har vi en kvinna här som vi ska kvotera in.
Mm.
Där är det blir så mycket mans perspektiv så att äntligen har vi en Maria. Och därför kanske vi lite för mycket ser på att hon är ju först människa.
Mm.
Sen allt andra. Och här är Lukas, ser henne som, och Gud framförallt, ser henne först. Som människa. Inte först som kvinna. Inte först som djur. Utan först som människa.
Mm.
Om vi kan lyckas komma lite längre. Än att lyckas kvotera in Maria. För vi behöver fylla lite mer kvinnligt utrymme. I kyrka och teologi. Utan att det här är människa. Och det är i texten så lyfts människan fram. Men Maria kommer ju med det här. Sitt kulturella perspektiv. Och talar om att men jag är... Jag har inte varit med någon man. Gud bara, nej men släpp det.
Mm.
Jag kommer till dig som människa. Och jag har detta budskapet.
Mm. Och ändå är det här, jag har inte varit med någon man som vi gärna fastnar vid.
Ja, för det var det Maria fastnade vid.
Mm.
Gud fastnade inte där. Han tog samtalet bort ifrån det. Men vi fastnade.
Mm, mm. Och det blir på något sätt ett ideal, den här oskuldsfullheten, det här. På något sätt så tänker jag att också att den här texten, den är både alltså bort från, eller så som vi har tolkat den i kyrkans historia kanske man ska säga, inte alla, men att den på något sätt blir lite kroppsförnekande. Att det blir, vi fastnar, jag har ju inte haft någon man. Liksom det blir på något sätt, hon är ren, oskuldsfull. Och samtidigt är ju, men egentligen är den ju väldigt kroppsbejakande. För att på något sätt Gud ska bli människa. Födas som alla vi andra. Och, alltså, du som har varit med om förlossningar också vet jag, det är ju väldigt kroppsligt. Det är ju liksom blod och... Mm. Kroppsvätskor och avföring och, alltså det är ju oerhört kroppsligt, men det är på något sätt, det är inte det som lyfts upp när vi har fokus på Maria.
Nej. Samtidigt tänker jag att just det Maria, ja, det behövs en kvinna för att föda ett barn.
Mm.
Ja. Men det är inte det första heller. Alltså Gud kommer till Maria, att hon den människan. Jag tänker lite, jag har själv befunnit mig att byta jobb och kunna bemöta en rekryterare, som det heter idag, på bemannings- eller ett rekryteringsföretag. Och där blir jag bemött på olika sätt av de här. Och de ser ju inte mig som först som man, utan de ser min väldigt noga med att göra personligt test.
Mm.
Vilken människa är jag? Och då tänker man också att det är för att man inte ska fastna i att vi inte ska fotera in någon, utan man ska vara där för att man är lämplig. Sen går det aldrig bortse från att vilken uppgift man ska ha som Maria för ett barn, det är bara privilegierat kvinnan att göra. Men vilken människa kommer Gud till? Varför kommer han till människan Maria?
Varför gör han det då? Varför är det just Maria? Vad tänker du?
Han gör ju en superrekrytering, eller Gud, tänker jag.
Ja.
Han hittar den personligheten och väljer att bli utvald på det sättet som Maria blir. Hon blir utvald. Hon blir liksom headhuntad. Hon, Gud har haft sina ögon på henne. Och Gud har sin plan. Gud har sina tankar som är så mycket högre. Och Gud säger till att du är utvald. Och den känslan kan jag också jämföra med att hur det är att få ett jobb. Den här svaret, du får det här. Vill du ha det? Blir erbjuden. Du blir erbjuden här. Varför? Är det för att jag är man? Nej. Är det för att jag har gjort det de sakerna? Utan, nej, det är för att vi vill ha dig som person. Du saknar en del. Du har dina brister. Men vi ser till dig som person. Och Gud ser till Maria som sin person. Som väljer att tveka. Men sen så svarar hon ja. Och det jaet, det behövs hos en människa. Hon blir ju inte befall eller kommenderad. Hon blir utvald.
Ja, och det säger en del, tänker jag, om Gud, eller hur? Det säger ju, det lämnar ju, den gudsbilden vill jag ha. Den att jag får lov att, det är ingen som ser åt mig vad jag ska göra, utan jag får säga ja, men jag får också säga nej, eller jag får också säga jag vet inte. Ja, och det är ganska, det är för mig en trygg gudsbild.
Ja, men jag kommer ju och säger nej, men jag kan inte detta. Jag har ingen man.
Nej.
Hon
tvivlar. Hon är lite kaxig. Där. Alltså att det kommer en ängel och säger, det här ska, precis, du göra, va? Nej, men inte ska väl. Men jag har ju inte, det är ju rätt, det är ju, och det är kanske just därför Gud valde henne då. För det tror jag, att hon var, vi målar ju lätt upp den här bilden om att hon, den oskuldsfulla väna, bildgoogla jungfru Maria eller Virgin Mary. Alltså det är ju väldigt fromt och ömt och så, det är ju inte det här power direkt. Det finns vissa bilder, men ja. Aldrig titta, eller väldigt sällan titta rakt på dig, oftast upp i himlen eller ner på detta lilla barn, eller ja, med händerna i den här bedjande, men i den här texten möter vi en ganska kaxig, tycker jag.
Ja, absolut. Tänk, se henne som kaxig istället, att man, hon blir bemött på det här tonårsaktiga sättet. Jag själv som har en 15-åring hemma kan vara ett otroligt ifrågasättande en tonåring är. Att tonåringen Maria kaxar emot. Gud kommer där och hon kaxar emot. Och hon tar tillvara på friheten som ligger i Guds erbjudande. Hon blir erbjuden, inte befalld att göra. En frihet i att kunna välja. Där all botten av kärlek ligger, finns det inte något val. Då finns det ingen kärlek. Gud kommer till henne med ett val. Och hon kaxar.
Och det är väl jätteviktigt att ha det som perspektiv, tänker jag. När vi pratar om eller tänker på Maria. Ja. Men jag tänkte på det du sa också. Det här att här lyfter vi fram en kvinna. Och att Lukas tar tag i det lite. Och Lukas, han gör ju det mer i sitt evangelium. Det är ju han lyfter upp Märta och Maria, och han är ju också den enda som han lyfter fram ett helt gäng där i början av evangeliet, ett helt gäng med kvinnor som försörjde Jesus, bland annat Maria från Magdala. Och han lyfter också så här synderskan som kommer i Simons hus där, och alltså, eller Simons hus. Simeon och Simon ibland ropt dem. Såklart att hon får, i och för sig, såklart att hon får titeln synderska, men det är en annan, det är ett annat poddavsnitt. Men att i Lukas så lyfts kvinnor upp som ganska, alltså har som viktiga centrala roller. Tänkte det kanske också ger ett annat perspektiv på Maria, att det är inte hennes oskuldsfull och het och fromhet som gör att hon väljs ut, utan kanske för hennes kaxighet då, eller styrka, eller mod, eller bara för att hon är människa.
Det finns en större frihet i Lukas. Han är friare. Han är inte lika bunden att följa, så att säga, kulturen, utan han vänder sig till en annan kultur i sin vän som är som han söker att tala till. Och då blir han friare. För då ser han nu att, men, och kanske upptäcker själv, men du kan jag ju säga det här. Det hade inte jag kunnat säga om jag hade vänt mig till sin egen kultur, utan nu kommer till den grekiska, som är på det sättet en friare kultur, som hade kommit förmodligen intellektuellt längre. Och när det intellektuella fungerar, så blir det också mer objektivt eller friare.
Mm. Ja, precis. För det kan man ju se där, jämför exempel med Matteus, som mer har att jag ska övertyga judarna att Jesus är Messias. Mm. Men här är det mer, ja, kanske bredare, och då kanske det är viktigt också med hela historien. Då kanske Maria blir en, får en större, nej, jag vet inte.
Ja, man måste ju, det här talar ju till våran kultur mer. Men utifrån ett judiskt perspektiv.
Såklart.
Bär Lukas med sig väldigt tydligt. Han får ju förklara det här tydligt för den som inte är insatt. Och det gör han ju på det här sättet. Mm. Så vi blir ju insatta. Så det är ju kanske ingen slump att vi läser om julevangeliet utifrån Lukas.
Mm. Mm. För det är en annan sak också som jag hakar upp mig på. Det har också med den här jungfruligheten att göra. Så man kan, ja, det får man tycka och tänka som man vill kring. När det står helig ande, hon svarar, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Ängeln svarar, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Är det liksom, är det därför, är det den anledningen till att Jesus ska kallas Guds son på grund av tillblivelsen, alltså, eller fattar du hur jag tänker, är det som avgör att Jesus är Guds son? Till exempel har Antje, vår ärkebiskop, sagt att, alltså, Jesu gudomlighet inte kan begränsas till en biologisk fråga. För det är ju så mycket. Men här står det ju, det är därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Eller
Man knyter an det till att kaxigheten hos Maria. Han säger, men hur ska det ske? Jag har ingen man. Alltså, hon får inte ihop det. Det är biologiska. Och Gud säger till henne, nej, men släpp det. Jag kommer med ande. Och då kommer han till Maria som människa igen. Begränsas inte av det biologiska. Gud står utanför det. Men hon är så skön då och säger, men hur ska det funka? Hallå, vi får inte glömma den här biologiska grejen, hur ett barn blir till och allt. Men nej, alltså, Gud är större, vilket också Antje har sagt. Mm. Utifrån Johannes evangelium, att Gud är större. Här är Gud större. När Gud kommer till människan, där allting skapare och moder kommer till människan. Och med det moderliga, om man nu kan tänka så, om anden, så blir det liksom så solklart. Och huruvida man tänker kring en jungfrufödelse, så tänker jag att för mig måste det vara så.
Mm. Det är viktigt för dig att det är en jungfrufödsel, eller?
Ja, det är viktigt.
Mm. Varför då?
Att det är Gud som kommer. Mm. Det är Guds ande som står för liv, som andas liv in i människan, som ger liv, som ger mig liv genom Jesus Kristus.
Inte, för då är det det som är, då är det inte Marias renhet som du fokuserar på, utan då är det lite att Gud andas liv i människan då. För att för mig är jungfrufödseln ett problem. För mig blir det nästan större om det inte var en jungfrufödsel. Alltså att det var, ja, men till och med, alltså även för, men det kan, jag vet inte, kanske kan det bero på att du är man och jag är kvinna, och jag har på något sätt fått, jag har fått det här idealet kastat i mig under min uppväxt i kyrkan. Det oskuldsfullheten, det här, alltså man pratar om obefläckad, alltså allt det som handlar om, har med sexualitet att göra, som att det då på något sätt, framförallt den kvinnliga sexualiteten, att det på något sätt blir, för du hörde, jag sa så här att hon var, eller det här renheten, egentligen tycker jag inte om att säga så, för att det blir på något sätt att, men det är så som jag har fostrats att tänka, att Jesus, på något sätt så då har jag matats med att Gud måste bli människa. Det måste ske så, för det måste vara helt rent liksom. Och då måste det vara en obefläckad kvinna. Och det i sin tur har ju lagt ett väldigt osunt ideal på.
Om man knyter renheten till den sexuella handlingen.
Ja.
Precis som att en tonåring aldrig har tänkt den tanken.
Mm.
Precis som vi skulle tänka att hon har varit helt nollad inför, helt ren.
Precis, hon har aldrig onanerat.
Hon har aldrig tänkt om tankarna. Nej, hon har gjort de handlingarna.
Det är klart hon har gjort.
Det är klart verkligen hon har gjort i den kulturen.
Men det matas vi av, eller matas vi av, det var lite dumt sagt av mig.
Så hon är ju inte ren.
Om man nu tänker att det är orent att...
Mm.
För det tänker ju inte jag.
Nej, inte heller.
Nej.
Men ur det perspektivet, om du knyter an till din kyckliga uppväxt.
Precis, då blir det ju på något sätt att det är det som...
Ja, hon failar ju där då. Och då måste man blunda för det eller så.
Ja, men det är det jag tänker, att det är det som har lyfts upp, att hon har inte failat där.
Nej.
Hon är helt... oskuldsfull, och bara att det är oskuld, det är också en sak som att man är skyldig när man, alltså, men så där för mig blir då jungfru, hela den här jungfruligheten ett problem, och därför tycker jag det var ganska befriande när Antje sa att vi kan inte begränsa Jesu gudomlighet till en biologisk fråga. Och någon präst vet jag sa i den här TV-prästen där på, vad var det, 80-90-talet, vad hette han, Kalmer, tänk om Jesus blev till av en våldtäkt. Och det bara, men på ett sätt för mig och Gud använder Jesus ändå, alltså då blir det ju nästan, men så kanske man inte får säga. Jag kanske är på oerhört minerad mark här, och jag säger inte att det är så, men jag bara, att leka med tanken, att tänka på vad gör jungfruligheten, vad gör det med idealet liksom. Och är begräns, för då, om vi tänker att nu klankar jag inte ner på din syn, jag sa innan man får tro vad man vill, absolut, jag tycker vad fint det du sa med att Gud blåser ande i oss liksom, så att för det har med det att göra, att Gud blåser liv i,
ja, för risken här annars att vi fastnar i det allt för mycket, i det mänskliga.
Ja.
Vi talar om, och nu har vi lyft fram väldigt mycket Maria och som människa. Men den andra parten i det hela, det är ju Gud.
Ja.
Tänker jag att där måste låta Gud vara Gud i det här.
Ja. Och inget är omöjligt för Gud.
Gud är större.
Ja. Så då spelar egentligen tillblivelsen ingen som helst roll. Eller? Gör du det? Får man säga så?
Och att...
Jo, för du ser tveksam ut när jag sa det. Bara, det rynkar lite, men ni ser inte den som lyssnar.
Annars kunde Gud gå till någon som hade familj och hade barn innan och alltihopa och sa att du ska få ett till barn. Men han gjorde ju inte det. Varför gjorde han inte det? För han vill förtydliga i det hela att här är det verkligen så att det är Guds ande.
Ja.
Det är det som är det viktiga.
Ja.
Som kommer att blåsa liv.
Just det.
I människan. Hade det varit en annan familj och lätt att tänka, men då hade vi, det var väl egentligen liksom mannen i familjen som gjorde det här möjligt.
Ja.
Men nej, det är Guds ande.
Ja. Ja. Jag ska ta till mig av detta och fundera vidare på detta, känner jag.
Men väldigt, väldigt intressant. Jag kommer åt att man har det med sig. Hur man läser berättelsen utifrån sin uppväxt, och att jag som man tänker så, och du som kvinna tänker.
Ja, och det kanske är för att vi har fått Maria till oss på lite olika sätt kanske, eller?
Ja,
Kan jag tänka mig. För mig har hon då, eller har blivit ett pålagt väldigt osunt ideal som jag har fått göra upp med. Och jag gillar Maria. Maria är en av mina favoritpersoner. Och just det som jag pratade om innan, den här lite kaxigheten. Ja. Och när jag träffar mina, när jag har konfirmander, så ser jag ju, alltså alla de är ju, skulle kunna vara Maria. Och även hon kanske inte var så kaxig, hon kanske var jätteblyg. Ja, men det var skönt också, befriande med om hon var jätteblyg och det här introvert. men det spelar ingen roll egentligen.
Hon ställer ändå motfrågan. Ja. Oavsett hur, vilken attityd hon har där, så kommer det ändå motfrågan. Hur ska detta ske?
Ja.
Liksom, hallå Gud, har du tänkt?
Ja.
Så det är det ungdomliga, det är det tonårsaktiga.
Ja.
Och hon behövs ju mer än bara 2 söndagar om året.
Ja.
Och hon är en viktig förebild.
Ja, men det är hon.
För absolut. Unga människor. Och ja. Som du, när du säger då, speciellt för unga tjejer.
Ja, ja. Och också att Jesus lyfter upp, han är ju tvärtom Jesus. Liksom. Han lyfter ju upp massa andra perspektiv och lyfter fram barn och kvinnor. Och där tänker jag, men här, jag tror att den här berättelsen ska utmana oss att tänka liksom lite, kommer ihåg, just det, tvärtom Jesus. Just det, Gud moves in mysterious ways. Så, ja.
Utan att tappa att det var inte huvudsyftet.
Nej.
Med berättelsen. Huvudsyftet är att Guds ande ger liv till Messias. Det är liksom. Sen finns det så många andra spin-offer på det här.
Ja.
Som är superintressanta. Perspektiven i det hela lagarna är när man läser ordet. Och återigen så är det ju anden som är där och ger oss liv.
Ja, precis. Huvudperspektivet också skulle jag vilja säga är Gud blev människa. Bara sista grej. Så tänkte jag så här, innan det här samtalet så tänkte jag, Ida, försök nu att inte hamna i jungfrufödseln. Men det...
Jag tyckte det är bra. Vi ska ju inte ducka för en av de sakerna som är vi gärna duckar för.
Nej.
För att ja, de här olika tolkningarna finns.
Ja. Och här har vi uppenbarligen olika sätt att se på det, olika tankar och tolka det olika. Men vi bråkar inte för det.
Det är jätteviktigt att konflikten finns kring den här berättelsen på ett positivt sätt. Så att vi samtalar, så att vi kommer, så att det når in.
Mm.
Att vi kommer framåt. För duckar vi hela tiden för de här. Konflikter är jätteviktiga.
Mm.
De som är en utvecklande nisch, inte det, en konflikt där man vill lyssna, man vill hitta fram.
Ja, verkligen. Verkligen.
Det här, men det finns en konflikt i texten.
Oerhört, verkligen.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron, och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.